välkomna till Knytpodden, forumet för ungas berättelser och frågeställningar i civilsamhället. Knytpodden produceras av projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi har fyra riksförbund bakom Nexus. RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. SUB, Riksförbundet för Subkultur. Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida.
Ja, jag heter Per Magnusson och jag skulle vilja hälsa Hanna Andersson välkommen här att prata om rekrytering. Och jag tänkte börja och fråga vem du är och var du kommer från, vad du har för bakgrund och vad du tänker då kring rekrytering.
Jajamän, hej hej. Hanna Andersson heter jag alltså. Jag är frilansmusiker, jag spelar fiol och sjunger och jag håller på mest med folkmusik. Och dessutom så är jag projektledare och är verksam ganska mycket inom den ideella sektorn. Jag jobbar just nu som kommunikatör för ungdomsorganisationen Folk You och jag har gjort vissa uppdrag för RUM också. Och så har jag ett litet jobb hos Gotlandsmusiken under den här hösten. Så det är många, många hattar på min hatthylla just nu om man säger så.
Ja, härligt, härligt. I din föreläsning som du hade när vi hade ett knytkalas så inledde du med att ställa frågan: har unga slutat att engagera sig? Vad svarar du på det?
Ja, det är en väldigt intressant fråga tycker jag. Och den har både ett lite tråkigt svar och ett lite glatt svar. Mm. För det är faktiskt så att till viss del så är det sant att unga har slutat engagera sig. När vi tittar på statistik över ungas engagemang så ser vi att det faktiskt är endast 16% av unga i åldern 16-24 som väljer föreningsformen för att visa sitt engagemang. De säger också att de upplever att föreningsformen känns otillgänglig och komplex, ja, lite exkluderande nästan kan man säga, med svåra uttryck och sådär. Och det är också så att unga idag uttrycker en osäkerhet kring var de kan vända sig med sitt engagemang. De vet inte riktigt hur de kan få uttryck för det. Mm. Sen är det också så att vi ser ett skifte i vad medlemskap innebär. Alltså tidigare så har vi haft det ideella medlemskapet som handlar just om engagemang. Och idag ser vi då att det börjar gå över till att handla mer om ett kommersiellt medlemskap där, ja, det handlar om att om du är medlem så får du förmåner som i en kundklubb ungefär. Mm. Så det är lite så där, det händer någonting just nu i vad det innebär att vara engagerad och att vara medlem i en organisation. Vi ser ju också att det finns en tendens, precis som vi idag tittar på film on demand eller serier. Vi kan se på en hel serie på en eftermiddag, liksom 8 avsnitt, inga problem på Netflix. Mm. När vi vill. Så ser vi också att det finns en inställning till det här med engagemang som handlar om att ja, jag kan vara jätteengagerad så, men när jag själv vill så. Så att man är inte beredd att alltid göra en insats utan kanske när det passar en själv. Mm. Men det är ju också falskt det här att tänka att unga har slutat engagera sig. Och det är ju glädjande, tycker jag. Ja. Precis, för om vi tittar på statistiken återigen då, så ser vi faktiskt att 16-24-åringar är mer engagerade än genomsnittet i Sverige idag. Mm. Alltså de är mer beredda att ställa upp och arbeta ideellt och så för saker de brinner för än liksom, om man tar ett snitt över hela Sverige och alla åldersgrupper så.
Okay.
Ja, så att det känns lite tröstande i alla fall kan jag tycka. Mm. Ja. Och sen ser vi också att det finns vissa frågor som engagerar extra mycket som klimat, hållbarhet och dessutom att förändra orättvisor, både i sin närhet och i liksom större globala sammanhang. Och sen, ja, förstås, det här on-demand-engagemanget då, att engagera sig när du själv vill, det gör ju också att det är många som verkligen kan engagera sig när det är något de brinner för och känner att de vill arbeta för. Så är det, det är helt enkelt så. Unga har inte slutat engagera sig. Och till viss del så tror jag att det unga engagemanget också har förflyttat sig lite från det här föreningslivet, ideella arbetet, det som sker liksom på plats, kanske i ens hemort eller ens hemkommun. Ja, så. Vi ser till exempel att unga engagerar sig väldigt mycket genom följarskap. Alltså att man följer personer och företag, organisationer du tycker gör något bra på sociala medier. Och du är med direkt i ditt engagemang. Alltså du går direkt in i en diskussion och du säger ifrån om du upptäcker att någonting, om du tycker att något är fel eller så. Så att det finns ett starkt engagemang, helt klart.
Jag tänkte att vi skulle glida över lite och prata medlemsutveckling. Något som du har något att säga om.
Ja, precis. Vi kan väl börja med att ställa frågan, medlemsutveckling, vad är det nästan? För det är, jag har fått lite frågor kring det. Det är ett begrepp som kan kännas lite så konstruerat kanske.
Jag håller med.
Ja, men någon frågade mig någon gång, vad då handlar det om att utveckla medlemmar? Eller vad? Men om vi säger så här, om vi tittar på ordet verksamhetsutveckling, det känner de flesta igen, som ett ord som handlar om att utveckla organisationsprocesser och arbetsmiljö inom en organisation, ett företag. Det kan handla om policyarbete eller kvalitetsarbete och så. Och jag skulle vilja påstå att vi i den ideella sektorn ibland använder ordet verksamhetsutveckling om det som jag skulle vilja kalla för medlemsutveckling istället. För medlemsutveckling, det handlar liksom om allt vi gör i vår organisation, i vår förening, som handlar om att utveckla den verksamhet som rör våra medlemmar. Alltså allt arbete som rör medlemmarna i en organisation eller en förening är medlemsutveckling. Och det betyder ju att det kan handla om sådana saker som verksamhetsutvecklingen tar upp. Till exempel att man fixar ett nytt medlems, en databas över hur man håller koll på sina medlemmar eller så, som gör det, eller något system som gör det enkelt att förnya sitt medlemskap varje år. Ja, då är det medlemsutveckling. Men det kan ju också vara att liksom tänka på sådär, allt ifrån att se till att man har engagerade ideella som trivs att arbeta i föreningen och tycker det är kul. Att man har en styrelse som känner sig trygg, som känner att de har förtroende från övriga medlemmar och som vet vad de ska göra och gör sitt jobb bra. Alltså, och till att man har en attraktiv verksamhet som lockar nya medlemmar. Och så det är helt enkelt ett sätt att se lite mer helhetsmässigt eller holistiskt på både de medlemmar ni redan har i en förening, men också potentiella nya medlemmar. För utan ett stabilt medlemsarbete och en stabil medlemsutvecklingsarbete i föreningen, så tror jag att då missar man det här andra steget som är att rikta sig utåt. Rekrytering är nämligen en del av det som är medlemsutveckling. Och rekrytering är ju lite det som vi är här för att prata om idag. Eller det är ju den brännande frågan. Hur gör man för att rekrytera nya medlemmar?
Ja, precis. Vad tänker du om det då? Jag bollar över bollen raskt. Du har bra flöde nu, så fortsätt att prata här. Vad tänker du kring rekrytering?
Apropå det här att medlemsutveckling och så, det rör alla medlemmar i en förening. Och på samma sätt så är rekrytering också någonting som rör alla som är engagerade i en förening, i en organisation. Alla behöver vara med på tåget, för rekrytering är en attityd. rekryteringsattityden behöver genomsyra hela organisationen för att det liksom ska bli bra på riktigt.
Hmm.
Så det första jag skulle säga är när man börjar prata rekrytering i en förening, det är att alla måste vara med, helt enkelt. Och det har ju att göra med att rekrytering är någonting som föreningen, organisationen behöver göra hela tiden. Det räcker inte att rekrytera bara efter behov, alltså sådär att man ser att och hjälp, nu saknar vi väldigt många medlemmar här i den här åldersgruppen till exempel för den här grejen som vi ska göra. Då går vi ut och gör en punktinsats för det. Och sen så lockar man till sig nya medlemmar, man gör en grej och så känner man att ah, vad skönt, nu är det klart. Och sen så tänker man inte på att till exempel just när det gäller ungdomar och ungdomsorganisationer så blir ju folk äldre och kanske slutar engagera sig. De kanske blir för gamla för att vara med i föreningen eller vara aktiva. Så det gäller liksom att ständigt rekrytera, helst ja, flera gånger per år. Åtminstone 2 gånger skulle jag säga att man behöver rekrytera per år. Och med det här då att göra rekrytering, om vi kallar det för det, att rekrytera, så kommer också tanken om att det måste vara ett långsiktigt arbete. Man måste tänka liksom framåt. Det räcker inte att tänka bara nu och här, utan tänk många, många år framåt. Gör upp planer, sätt upp mål, bestäm att i år ska vi bli så många medlemmar. Om 3 år ska vi ha ökat medlemsantalet till så här många medlemmar. Och så om ytterligare 5 år ska vi vara liksom, då ska vi vara, jag vet inte, är ni 15 medlemmar när ni börjar så kanske ni ska sikta på 100. Sikta högt liksom. Så sätt upp mål, gör upp planer. Använd er av statistik. Titta på statistik. Är det någon speciell målgrupp ni vill nå? Är det en åldersgrupp? Så att ni inte bara gör lösryckta liksom satsningar som ni inte vet hur de kommer landa så. Och med det sagt, följ också upp ert arbete så att ni sen när ni är färdiga helt enkelt med en rekryteringsinsats, ni kanske har gjort den där prova på träffen eller så, titta då på okej, vad funkade, vad funkade inte, vad ska vi behålla, vad ska vi tänka om inför nästa gång så. Och sen apropå att rekrytering ska vara en attityd så skulle jag också vilja säga att det är oerhört viktigt att föreningen vet sitt eget värde. Alltså det är jätteviktigt att man är stolt över det man gör. Att ni vet vad ni gör och att ni berättar om det. Att ni vågar berätta om det helt enkelt. Mm. Och var lite stolt. Och liksom ha, istället för att säga ja, du kanske är sugen, du kanske skulle vilja prova, så säg bara så här: jag tror att du skulle passa jättebra i vår förening. Jag tror att det här är precis rätt för dig. Våga vara lite kaxig i er attityd helt enkelt.
Mm.
Ja.
Ja, men det är intressant. Det finns ju en viss typ av inslag av sälj här som vi kanske ändå måste fundera på. Att det behöver bli, nu är jag citationstecken här, det behöver bli liksom sexigt, det behöver attraktivt och jag förstår precis vad du menar.
Mm, absolut, och att liksom tänka på saker som mervärde, att visa att apropå det här on demand och kommersiella, liksom, att man det kommersiella medlemskapet, att man också visar att ja, men om du blir medlem hos oss, då får du allt det här. Visa vad som är bra i er förening. Visa vad det ger att vara medlem hos er. Och det kan ju vara stort och smått. Det kan vara från att ja, vi har en deal med idrottsbutiken, vad heter det, sportbutiken, i vårat köpcentrum så att alla medlemmar får 10% rabatt. Det är en jättebra grej, men det kan också vara så här, ja, men genom att du blir medlem hos oss så ökar du statistiken på hur många unga som engagerar sig och det genererar mer statliga medel. Alltså visa på vad man faktiskt gör genom att engagera sig. Sen som en slutgrej i det här med att ha en attityd kring rekrytering och att det är någonting som verkligen, verkligen måste kännas i hela organisationen. Det är också att fira tillsammans. Så att alla i en förening eller en organisation firar när ni har gjort en lyckad rekryteringsinsats. Fick ni 10 nya medlemmar? Ja, men skicka ut ett mejl och säg bra jobbat. Nu är vi 10 nya medlemmar. Grattis till oss. för att det är någonting psykologiskt i det där, tror jag nästan. Att känna så här att man klappar sig själv lite på axeln. Att så här, du har också varit med och gjort det här.
Ja, absolut. Jag förstår. Mm. Jag tror att det glöms nog bort väldigt ofta, skulle jag säga.
Ja, jag tror det. Och just när det är så där att alla kanske inte är så aktiva i rekryteringsarbetet, men alla måste veta om i föreningen att det pågår. För på ett eller annat sätt så kan alla bidra, helt enkelt. Och med det sagt så tänker jag att nästa steg i att rekrytera, eller liksom när man har skapat sig den här attityden, man har laddat upp, man har, alla är med på tåget, nu är det här vi satsar på. Då kommer liksom nästa grej som är att, och det har jag ju redan sagt, att man måste ha en plan, helt enkelt. Så är det. Det är klart att man kan göra enstaka grejer så där utan att ha planerat särskilt mycket, men om man vill att det ska bli effektivt så tror jag att det allra viktigaste är att planera.
Jag håller med. Också något som glöms bort, tror jag, väldigt ofta.
Ja. Och lite apropå det här att alla ska vara med, det är också att det som är bra då är att då blir det inte så att det bara hänger på en ensam person, utan plötsligt så blir alla engagerade, alla kan vara med och hjälpa till och rekrytera. Och ett sätt att liksom facilitera för det, hjälpa till för att det ska vara lite lättare, det är att i sin förening eller sin organisation skapa en rekryteringscykel. Alltså ett sorts årshjul som liksom, där man pluttar in. Ja, i den här månaden då börjar vi planera för vår nästa rekryteringsinsats, och sen så gör vi den i, säg kanske i april så har vi en rekryteringsinsats, men vi har börjat planera redan i januari, då börjar förberedelserna. Och sen så gör vi vår rekrytering under april, och sen så utvärderar vi i maj liksom. Och sen kommer sommaren, då är det kanske lite vilande, och så kör man igen under hösten, så att man hela tiden vet. Och många föreningar har ju ett sånt årshjul, för det är en massa andra saker som ska kommas ihåg att ska göras, man har årsmöten och allt möjligt. Ja, stoppa in rekryteringen i samma årshjul så att det finns där. Så kan man liksom inte glömma bort det.
Smart.
Ja. Och nästa hjälp då blir förstås att också skriva, eller förstås säger jag, som om det är en självklarhet. Det är det ju inte. Men att skriva en rekryteringshandbok är liksom, det är nästan mitt allra hetaste tips. En handbok som säger så här gör vi när vi rekryterar. Den ska vara tydlig och enkel. Den ska innehålla checklistor och annat. Det ska vara liksom, okej, om ni ska göra uppsökande rekrytering på skolor, tänk då på att i god tid innan ta kontakt med rektorer, göra det, göra bla bla, berätta precis och så. Så att allting står där. För återigen, det här med att alla ska kunna vara delaktiga och det inte ska hänga på en person. Genom att skapa sig de här dokumenten, rekryteringscykeln och rekryteringshandboken, så skapar man ju också ett organisatoriskt minne.
Just det.
Ja, och det är ju, alltså det är, jag vill verkligen slå ett slag för det. För att det blir så sårbart om det, allting hänger på en person. Ja, men det är alltid Berit som har ordnat det här med rekrytering. Och sen så slutar Berit att jobba. Och då finns det ingen som vet hur man ska göra. Se till att Berit skriver ner hur de brukar göra.
Ja, precis.
Helt enkelt. Ja.
Eller Bertil. Finns,
ja, eller Bertil. Berit, Bertil, Ahmed, vem den är som gör det liksom. Den som än gör det, se till att ni skriver ner. Sätt er tillsammans. Har ni aldrig gjort rekrytering förut? Ja, men påbörja boken direkt när ni börjar planera för er första rekryteringsevenemang. Så det är ju alltid jättebra alltså. Och sen tycker jag att det kan vara bra om man är en lite större organisation i alla fall, som kanske har lite mer ekonomiska medel, eller där man till och med är en riksorganisation som man har under föreningar, alltså man har medlemsföreningar och så, att se till att ha lite färdigt material, alltså trycksaker, kanske färdiga promotionfilmer eller så, som berättar lite om vad ens organisation håller på med. Kanske lite pennor eller nyckelband med organisationens logga på som man kan ge bort. Mm. Sådär, för att, och det är någonting som man kan tillhandahålla för sina medlemsföreningar i sånt fall, så att de inte behöver göra allt arbete själva. Så. Det kanske ska finnas på hemsidan att ladda ner. Och är man en stor organisation, varför inte göra en rekryteringshandbok som man har på sin hemsida, så ens medlemsorganisationer kan ladda ner den och sen liksom använda det som passar respektive förening helt enkelt. Så, ha en plan helt enkelt.
Ja, men det låter ju självklart, men det kan vara svårt, tänker jag. Ja, men okej, Hanna, det här låter ju bra på så himla många olika sätt. Vi vet att vi ska ha en attityd, vi ska ha liksom en bok kanske att skriva ner, vi måste få med alla på tåget och sådär. Vad tänker du, liksom, har vi nu några konkreta metoder som vi då kan använda oss av? Vad har du för tips där?
Jo, det finns förstås en oändlig mängd rekryteringsmetoder, men det finns ju några som är lite mer beprövade, de lite mer de vanligaste kanske. Jag kan ta några av dem. En del av de som lyssnar på den här podden har säkert provat på alla och sitter kanske inne på jättebra andra metoder. Så jag vet inte om det finns en Facebook-sida för Knytpodden eller Nexus, så kanske folk kan dela med sig där om de har något bra tips.
Ja, men det låter bra. Det finns på Facebook, så hittas det på Knytpodden. Så där kan vi fortsätta diskussionen. Men vi kör dina metoder nu då, som du tänker är bra att starta med och viktiga.
Jajamän. Den första och den som är allra vanligast, det är så kallad uppsökande rekrytering. Och det handlar helt enkelt om att åka ut till verksamheter där era potentiella medlemmar finns. Det kan handla om en skola, det kan handla om en ungdomsgård eller något annat. Och stå där och informera och liksom rekrytera på plats. En annan som är förvillande lik, men som jag ändå har valt att ge ett separat namn, eller som får heta något annat, det är evenemangsrekrytering. Det är nästan samma grej, bara att ni väljer, istället för att åka till platser som skolor och så kanske ni riktar in er på evenemang där ni tror att era potentiella medlemmar finns, som en konsert eller ett sportevenemang av något slag, sådär. Och står där och informerar. Och om uppsökande rekrytering, där vet du verkligen att du går in i en verksamhet där den faktiska målgruppen finns, så är evenemangsrekrytering lite mer osäkert. Du kan inte veta alltid om din målgrupp är där. Men däremot så kanske det finns andra personer som liksom träffar målgruppen, som ni kan få kontakt med och prata med. Det kanske kommer en fritidsledare till den där konserten som bara, ja, men vi har folk på våran fritidsgård som säkert skulle tycka det var kul och så vidare. Så att man liksom kan möta, eller man möter föräldrar eller någonting sånt. Så uppsökande rekrytering och evenemangsrekrytering hänger ihop, skulle jag vilja säga. Och det handlar ju förstås om att fånga folk, berätta om vad ni gör och liksom se till att de blir medlemmar på plats. Så. Sen har vi en grej som jag verkligen vill slå ett slag för, som är kompisrekrytering. Alla i en förening kan vara rekryterare, och att rekrytera en kompis är väl en jättebra grej. Och med det vill jag också säga att jag tror att det är viktigt att öva på att berätta varför ni tycker om. Alltså så att alla medlemmar i en förening ska kunna berätta varför de är medlemmar i just den föreningen och vad de får ut av medlemskapet. Så att om de har någon kompis som frågar, så kan de säga liksom att ja, men jag går på det här för att jag tycker det är jättekul. Vill du följa med och prova på? Eller ska inte du också bli medlem? Och jag vet att en del kör lite med sådär, jag tror att scouterna till exempel kör med ett rekryteringsmärke. Så om du rekryterar en kompis så får du ett märke att sätta på din skjorta.
Just det.
Och det kan ju vara någonting, alltså man kan fundera på det. Jag vet inte, det kan ju skapa lite så, alltså jag tänker att det kanske, man får fundera på om det är att man ska göra det, för det kan ju också bli någon sorts hets eller så kring det, att man ska få någonting för att man rekryterar, så att det inte uppstår någon sorts tävlingssituation eller så. Men jag tror verkligen att det är en grej att jobba med, Och om inte annat så är det ju ett sätt för folk att kanske upptäcka vad de tycker är så kul med det de håller på med. Alltså att få öva på att säga. Alla ska kunna säga en liten hisspitch helt enkelt.
Så. Ja, väldigt bra.
Sen har vi ju deltagarrekrytering. Alltså det är ju gammalt som gatan. Har ni en aktivitet så säg helt enkelt att alla som ska delta i den här aktiviteten måste vara medlemmar. Och då kan man ju bli medlem på plats eller när man anmäler sig, och medlemskapet kan ju vara gratis, men att det är liksom, och vara tydliga med det då, att det kostar ingenting att vara medlem till exempel. Men det är liksom, jag tror att det är en bra grej att göra, även om det kan kännas som att man kanske stänger ut några, men jag tror att man vinner mer än man förlorar på det helt enkelt. Och sen rekrytering via sociala medier och internet idag har vi ju, apropå det jag sa i början där om att unga är väldigt engagerade online och i sociala medier. Att ha en närvaro online och rekrytera där helt enkelt. Jätteviktigt idag. Jag tror att vi måste våga mer inom den ideella sektorn. Alltså våga testa gränserna för vad vi kan göra online. Alltså jag tror att vi utnyttjar liksom inte de sociala medierna alls så mycket som vi skulle kunna göra, helt enkelt.
Ja, det håller jag definitivt med om.
Ja, det är så... nog bara att vi känner oss lite obekväma med det, ja, skulle jag säga. Inte riktigt vet.
Fler TikTok-kampanjer.
Ja, men faktiskt alltså.
Och verkligen. Prata samma språk och hitta kanalerna, som om det då är ett ungdomsförbund som vi pratar om nu, så att använda deras kanaler, om vi nu är folk som är över 26 som sitter och har fastnat i Facebook, så kanske vi ska tänka på var befinner sig ungdomarna idag?
Ja,
förmodligen inte så mycket på Facebook som vi äldre.
Nej, alltså om man tittar lite på statistik, det finns ju sån här statistik kring svenskarnas internetanvändning, och där ser vi liksom när vi tittar på ungdomar att 11-13-åringar, där är det ungefär 16% som använder Facebook någon gång ibland. Alltså, det talar sitt tydliga språk liksom, att Facebook, jag har sagt det förr, jag säger det igen, Facebook är dött när man vill nå unga helt enkelt.
Ja, men så, precis.
Det är liksom Snapchat, TikTok, Instagram som är grejen nu. Nu lät jag jättegammal när jag sa det. men så är det liksom. Det är bara, ja. Sen en sista liten grej som jag kan nämna, bara för att det är nästan så där, det känns så basalt att man, ja, det är värt att nämna bara för att det kan kännas så simpelt att man lätt glömmer bort det. Det är sån här påminnelserekrytering. Att vara noga med att skicka ut en påminnelse varje år om att folk ska förnya sitt medlemskap helt enkelt.
Ja.
Det, alltså, det är så lätt att man missar det. Så gör inte det. Vi har ju nästan allas mejladresser i våra register och så. Så det är lätt att nå ut där. Ja, men det var några rekryteringsmetoder i alla fall.
Ja, vad bra. Har vi då några avslutande konkreta tips som ligger dig varmt om hjärtat?
Ja, alltså jag har några grejer som jag tycker är heta tips för rekrytering. Och det första är våga fråga. Lite apropå det här att unga idag inte riktigt vet var de ska vända sig med sitt engagemang. Att de inte riktigt känner sig känner sig hemma i föreningsvärlden. Så våga fråga, sig, vill du vara med? Och liksom öppna upp för att det här är för dig också. Så när du är ute och rekryterar då, tänker jag mig. Ett annat tips är att utgå ifrån sig själv när du rekryterar. Så att tänk igenom innan, så här, ja, men varför är jag engagerad i den här föreningen eller organisationen? Varför arbetar jag för de här frågorna? Så att du kan berätta det när du då står där ute och pratar med någon som undrar, vad håller ni på med? Alltså för det här personliga tycker jag, det är liksom starkare än att rabbla upp någon sån generaliserande hisspitch som man har hittat på ett kansli någonstans eller så. Utan hellre egna erfarenheter och vad det är som gör att just du vill vara med. För det tror jag engagerar mycket mer alltså. Och sen tror jag också, när du står där och pratar med någon annan, att det är väldigt viktigt att synliggöra och lyssna på den person du pratar med. Så att du verkligen lyssnar in, försök hitta beröringspunkter med den personen, ställ frågor, var intresserad. För det gör ju också att folk känner sig mycket mer välkomna. Om de känner att säga, ja, men här är ju någon som faktiskt är intresserad av vad jag tänker och vad jag gillar och så. Så det är också ett tips. Mm. Ett annat skulle jag säga är att uppmana till engagemang. Om du hittar någon som säger, ja, men jag tycker det är väldigt, jag brinner för feministiska frågor. Ja, men vi kanske kan hitta något sätt att ta upp det. Vi kanske kan starta en feministisk grupp inom vår förening som kan jobba med det här. Alltså, och säga att om du kommer med så kan du ge förslag om att göra en sån här grej. Så att vi sätter liksom, det finns möjlighet att engagera sig inom föreningen. Och att det uppmuntras också. Och sen, nu har vi redan berört det, men alltså rekrytera där potentiella medlemmar finns. Och det betyder ju att både liksom att det är bra att ha kollat in vad är det för målgrupp vi söker, vad har vi för målgrupp nu, vilka är det vi vill nå? Och så om ni kan koka ner det lite grann så att ni har en lite bättre bild av er målgrupp, sök upp dem där de finns då. Gör inte sådär, chansa inte bara, utan var så riktade ni bara kan, helt enkelt. Och det innebär ju också att när vi pratar om unga i alla fall, så finns de definitivt online. Så återigen, rekrytera online. Försitt inte den här chansen nu när det finns massa nya spännande plattformar och liksom format för att uttrycka sig och nå ut. Utforska det och vara där, helt enkelt. Vi måste finnas där. Mm. Så det är också ett tips, att rekrytera där potentiella medlemmar finns. Sen finns det några sådana lite tråkigare grejer, men som ändå är väldigt viktiga, tycker jag. Och det är att om ni är ute och gör rekrytering på plats, ute har kanske en prova på grej eller något sånt, ja, då måste man kunna bli medlem direkt. För ja, men tänk själv hur det är när man, om man får en liten flyer med någonting och så står det gå in på den här webbsidan. Och så tänker man, ja, det ska jag göra. Och så tar man den, så stoppar man ner den i fickan. Och sen hittar man den ett halvår senare när man tar på sig den där jackan. För att ja, det var ju precis i slutet på vintern, så jag bytte till vårjack. Alltså, det funkar inte. Utan ha liksom en platta, eller bara på mobilen går det ju ofta väldigt enkelt att liksom ha någon sorts där man kan fylla i. Använder man e-bas, som ju många gör som medlemsregister, så är ju det superenkelt. Att där finns det ju en sån sida för att bli medlem. Liksom. Eller använd gamla hederliga papperslistor. Det funkar också.
Yeah.
Ja. Och samma sätt är det online. Ja, då ska det inte vara för, liksom, det ska inte vara så många knapptryck bort. Liksom. Kanske egentligen max ett. Du ska liksom trycka på en länk eller en knapp och så är du på plats där du kan bli medlem. Så. Och så återigen det här återrekrytera. Glöm inte bort det. Påminn gamla medlemmar om att bli medlemmar igen. Och sen, nu har ju jag pratat mycket om att rekrytering är något vi gör tillsammans. Och liksom vi alla ska kunna vara rekryterare. Och vi ska ha det här kollektiva organisatoriska minnet och så. Men med det sagt så är det bra att utse en ansvarig som liksom driver det här, så att det inte blir väldigt flytande vem som ska göra det. Utan är ni en styrelse, så kanske utse en i styrelsen till rekryteringsansvarig. Men det kan ju vara olika personer från år till år, för ni har ju de här jättebra dokumenten att luta er på. Liksom. Ja, så att det ska inte kännas så betungande. Liksom. Det ska finnas en liten checklist för vad man ska göra. Så, och hur man ska göra det. Och sen är det ju förstås hela föreningen. Det ska inte bara vara en enda person som åker runt på 20 skolor och står och rekryterar, utan var flera som hjälps åt.
Väldigt bra tips. Ska vi börja runda av här då? Jag tänker, vi började med att prata om att de unga har slutat att engagera sig. Om vi knyter tillbaks till hur vi då kan göra för att engagera de unga. Vad tänker du där avslutningsvis?
Ja, men det finns lite saker som jag i alla fall tänker att man kan ha med sig när man då börjar arbeta med rekrytering i sin förening. Och det första är ju det här att unga har slutat engagera sig i föreningsformen framförallt. Den känns svår och otillgänglig. Ja, men hjälp unga att engagera sig. Visa på föreningsformens fördelar. Visa hur föreningsformen fungerar. Visa att föreningsliv är till för dig också. Och säger liksom att du måste inte veta någonting innan du går med, utan vi har kunskapen vi kommer lära dig. Så att det inte känns så exkluderande. Liksom, utan försök vara öppna och visa att man måste inte ha några förkunskaper för att gå med i en förening. Helt enkelt.
Mm.
Visa att det är ett demokratiskt och effektivt sätt att jobba. Jobba för något som man är engagerad i, helt enkelt. En annan sak tycker jag är att idag så ser vi ju då att ungas engagemang liksom faktiskt lämnar det lokala lite grann och rör sig mer mot större frågor. Det handlar om globala frågor och det är klimat, det är hållbarhet, det är rättvis och mänskliga rättigheter och så. Och där tror jag det kan vara bra att visa på vad, även om att liksom visa på, för att använda ett väldigt konstruerat ord, så skulle jag vilja kalla det ett glokalt engagemang.
Glokalt, ja, det är bra. Ja,
det kommer från min utbildning som jag har gått på Kulturverkstan i Göteborg, där vi pratade mycket om det glokala. Och jag kan tycka att det är det känns lite töntigt att säga det, men samtidigt så har det någonting, det där uttrycket. Visa på hur det finns ett globalt perspektiv i det lokala engagemanget. Visa på vad ni gör i er förening som liksom får ringar på vattnet och kan påverka. För allt föreningsliv handlar ju om demokrati i grund och botten, tycker jag. Så att även om vi inte liksom... Även om vi bara träffas en gång i veckan och spelar brädspel i Tompas källare, liksom, så har vi också en förening där vi bedriver demokrati och liksom får uttrycka vårt engagemang, det vi vill göra. Och det i sig är ju något som faktiskt påverkar även globalt, så att säga.
Mm.
Så någon form av globalt engagemang finns det definitivt i varje liten förening. Sen skulle jag också vilja säga att i och med det här med följarskapet och sociala medier och så har det också kommit, eller det visar också ganska starkt att unga idag är väldigt känsliga för posering, kan man väl kalla det. Att liksom man säger saker, alltså så här floskler och sånt som låter bra men som man inte kan hålla. Så att det blir ofta liksom... Det blir liksom avslöjat ganska snabbt. Och på samma sätt så tycker jag också att det är viktigt att tänka på att fronta rätt. Alltså så att fronta med rätt personer, visa på en diversitet i en förening som gör att alla också känner sig välkomna, att man känner sig som att jag platsar här. Så att det inte blir för enahanda. Och till exempel är ni en musikförening, tänk på vilka instrument ni visar upp. Är ni en förening som ska jobba med någon extern person, tänk på vem ni tar in i föreningen och jobbar med, så att det blir liksom en bra diversitet i allt ni gör.
Mm.
Och så återigen, vardag medlemmarna är online. bemöt det här, som en sista grej, bemöt det här on-demand-engagemanget. Alltså, om ni ser att, ja men okej, du är engagerad i feministiska frågor, då kanske vi startar den där feministiska gruppen som håller på med brädspel ur ett feministiskt perspektiv. Liksom, så, att du, så att det finns någonting som engagerar just dig. Så att var liksom öppna för att hitta vägar som bemöter on-demand-engagemanget, som ju är väldigt starkt.
Mm.
Helt enkelt.
Oj, 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 väldigt bra. Jag känner att mitt huvud är fullt här, men jag känner mig väldigt, väldigt inspirerad också. Jag vill gå ut och rekrytera nu.
Ja.
Så att jag ska ta och smälta det här, och jag hoppas att våra lyssnare har fått massa ny härlig inspiration också. Är det något sista som du vill avsluta med här, så har du möjlighet.
Ja, men jag skulle bara vilja säga, just apropå det som du säger, att man blir sugen. Alltså varje gång jag pratar om det här så blir jag så här, jag blir också så himla sugen. Mm. Och jag tror, jag skulle vilja skicka med till alla att jag tror att rekrytering kan vara någonting som verkligen enar en organisation och samlar den. Att det blir någonting att jobba för tillsammans om man tar det på rätt sätt. Att det inte bara får bli det här nödvändigt, alltså att det inte bara blir ett nödvändigt ont, utan att man gör det till en kul grej liksom, mm. som handlar om att föreningen ska leva vidare och så. Och att det kan vara liksom något kreativt och kul att göra ihop, helt enkelt.
Ja, det är lite så jag tänker det. Ja, superintressant det här. Stort tack, Hanna. Vi får återkomma. Du får komma tillbaka i framtiden och spela in ett nytt avsnitt här.
Ja, men tack för att jag fick komma. Det var jättekul.
Mm. Då så, då avslutar vi. Tack så mycket för att alla har lyssnat, och tack, Hanna.
Tack. Hej då.
Hej då.